pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 483. Det är onsdag den 22 maj och klockan är blott 14.57. Vi är igång före 15. Hej Gina.
Hej Sara.
Tjena Roger.
Hallå, hallå.
Vet du vad som har hänt Roger?
Nej.
Både jag och Gina har fått din förkylning.
Att Gina har fått den kan jag förstå eftersom jag gick och snora hemma hos henne en vecka. Men det verkar konstigt att den sprids via liksom, Teams-chatten.
Nej, inte konstigt alls, säger jag. Och Gina sa innan vi satte igång, det kan hända att jag trycker på mute-knappen och jag behöver hosta. Och då kände jag så här... Jag har varit programledare i 25 år snart. Jag vet inte vad min egen mute-knapp är. Varje gång jag har behövt hosta i sändning så får jag så här panik och tittar ut på tekniken och gör stora armrörelser. Så jag ska inte hosta idag, för jag vet inte vad
mute-knappen är. Tog de inte bort mute-knappen från studion? Det var någon studio tror jag som inte den fanns längre.
Ja, det är den här.
Kontoret är den kvar, kan jag säga. Den kommer komma till användning.
Hör du, Gina, när vi ändå chitchattar lite här. Jag hörde att du stod i kö hela natten till måndag. Så jag fick också ett kort. Har du varit på rockkonsert?
Jag har varit på Trump-rättegång i New York. Aha. Och för att få plats och komma in i domstolen så krävs det uthållighet, kan jag meddela. Så att jag packade en liten matsäck, jag hade varma kläder på mig och jag promenerade i natten genom New York och ställde mig i kön strax efter 4. Och så dags var det jag och kanske 30-40 andra. Och de andra visade sig vara... professionella line standers. Ja. Alltså de fick ju betalt av de stora mediebolagen för att stå i kö. Och sen framåt morgonen så dök då journalisterna upp och bytte plats med dem. Och då var vi till slut ett par hundra i den där kön. Och så var det runt 70-80 journalister, vi som stod längst fram, som släpptes in för att vara med i domstolen och i rättssalen. Ja.
Alltså jag älskar Sveriges Radio. Du har varit utrikeschef i typ 15 år. Du har varit biträdande ekochef. Du har varit tillförordnad ekochef. Och det är du som står och köar. Du har ingen himla professionell köare som du betalar.
Det är inga line standards.
Nej, det är mycket bra. Hörrni, vi ska förstås prata mer om den här rättegången i New York som nu går in i sitt slutskede. Och så blir det faktiskt Roger Wilsons UFO-spaningar också. Detta vill vi inte missa, men vi ska börja med det här.
I'm not going to answer the question.
Why
because,
would you answer that question?
Because the
you
question
put a
is,
lot of
the
new
question
Supreme
is,
Court justices, the radical question, left.
Will you
who
shut
is
up,
your,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Right.
Gentlemen,
is,
I think
this
we've
is
ended
so
this.
He's going to pack the court.
We have
not going to give a list.
We have ended this segment. We're going to move on to the second segment.
That was really a productive segment, wasn't it?
Ja, så där lät det i debatten inför presidentvalet 2020. Och i år så har många undrat om det alls kommer bli några debatter mellan Trump och Biden. Men det blir det. Torsdag den 27 juni drabbar Biden och Trump samman i det är ganska svårt att säga att det är en av två. Man kan säga den första av två, man kan säga en av två. Jag väljer nu en av två debatter inför höstens presidentval. Du Roger... Är det här lite oväntat? Ja. För många trodde ju att Biden liksom skulle vara för gammal för att vilja debattera och Trump för osugen.
Det osäkra här var nog egentligen Biden. Det var nog många som faktiskt trodde att han inte skulle nappa på det här. Men till sist gjorde han det. Trump, han var ju mest osugen när det gällde debatter i primärvalen. Att behöva prata med andra republikaner. Men han har varit mycket mer på när det gäller den här debatten. Kanske med tanke på att han ju har som ett av sina huvudbudskap att Biden inte kan sätta samman två meningar. Vilket då skulle kunna göra att Trump kanske tror att han kommer att vinna de här debatterna ganska enkelt. Han vill till och med ha en tredje, har han redan sagt. Men för Biden handlar det väl om att försöka förändra narrativet i den här valrörelsen. När Trump nu visar plus i opinionsmätningarna, han ligger före Biden, så tänker man att debatterna ändå kan förändra vem som har momentum i valkampanjen. Och för säkerhets skull så har man också lagt de här debatterna supertidigt. Alltså redan den 27 juni var den första och den andra den 10 september, så skulle det gå åt Fanders, så finns det ändå tid att reparera skadan eventuellt.
Mm. Du Gina, det verkar ändå som det har funnits en tvekan i Biden-lägret att ha några debatter. Vad är det man har oroat sig för, tror du?
Jag tror man har funderat på nyttan av de här debatterna. Har Biden verkligen något att vinna på dem? Och det är ju också så att Biden och även andra kandidater under tidigare valår har börjat vara rätt skeptiska till det här upplägget med att ha stora tv-sända debatter så nära in på valet. För det betyder ju att man tappar kontrollen över narrativet och över det som händer de där sista veckorna. Det är en nivå av osäkerhet att ställa upp i debatter. Och då är det en fördel ur Bidens synvinkel att lägga dem tidigt. Dels för att försöka sparka igång entusiasmen, sparka igång valrörelsen, göra det tydligt vad alternativen är för väljarna. Men också att kunna ha lite mer kontroll. Om någonting går åt fanders under de här debatterna så har man tid att reparera det på ett annat sätt än vad han skulle ha om det hände i oktober.
Mm. Du Roger, Biden, alltså han säger ju fel ganska ofta när han håller tal. Och ja, han är inte den enda, även om jag inte försökte hålla ett tal. Jag försökte bara säga en vanlig mening. Roger, alltså när man hör på demokratpoddar framförallt nu så tycker jag det låter som att de tycker att Biden nu, han har verkligen allt att vinna på de här debatterna. Vad är det de tänker att han ska vinna?
Jag vet inte, alltså vissa av de här så förståsigpåarna som pratar i tv i alla fall, de är ju lite i förnekelse tycker jag när det gäller Biden överhuvudtaget. Man pratar hellre om att det är fel på opinionsundersökningar och man kan inte lita på opinionsundersökningar än att faktiskt se svagheterna i Bidens egen kampanj. Så jag vet inte riktigt hur mycket man ska tro på alla de där. Men de hoppas ju att det ska bli en tydlig skillnad mellan Biden och Trump när de står sida vid sida. Att Biden ska framstå som pålitlig och trygg. Man hoppas väl att Biden ska göra en State of the Union. Där fixade han ju att hålla tal under lång tid och det gav många nytt hopp om Biden i den här presidentvalskampanjen. Man vill hoppas också att Trump ska tvingas konkretisera sin politik. Alltså att han faktiskt ska svara på frågor om vad han vill och inte bara göra påhopp på motståndaren. Och där tycker man också att Biden har liksom ett bättre CV och visa upp ett bättre facit av sin presidentskap än Trumps. Men sen fanns det ju också en del regler här ju som talar för Biden. Till exempel att Trumps mikrofon kommer gå att stänga av. Det var ett av kraven man hade. Alltså att när folk har pratat sin tid, då stänger man av mikrofonen så att det ska bli den här typen av käbbel som du just spelade upp från förra debatten. Och man har också valt att inte ha någon publik, vilket betyder att det inte kommer finnas någon entusiastisk Trump-hejarklack. Och sen finns det också en liten extra bonus här. Robert F. Kennedy Jr., utmanaren som ju ändå har runt 10% i opinionsmätningarna, han kommer inte att hinna att kvalificera sig i tillräckligt många delstater för att få med i alla fall i den här första debatten. Och även om han kanske inte heller uppe i de rätta nivåerna i opinionsmätningarna. Men det här är också ett sätt att få bort de där utmanarna och se till att det handlar mellan Trump och Biden. Att det handlar... Valet handlar om att välja mellan Trump och Biden nu.
Mm. Vi är många som är Biden i den här podden idag, kan jag säga. Du också, Roger.
Ja, det är tidig morgon som vanligt, säger
jag. Ja, och här eftermiddag då är det också svårt att prata. Du, Gina, Roger sa nu att det kommer inte vara någon publik på plats. Alltså, det låter ju lite tråkigt på något sätt. Var kommer de här debatterna att hållas?
Det kommer vara då två debatter, den första 27 juni i CNNs studios i Atlanta och den andra är den 10 september, då är det tv-kanalen ABC som håller i den. Det diskuteras också en vicepresidentdebatt, så det håller man på och förhandlar om just nu och den, enligt ryktet så kommer den äga rum i slutet av juli. Och normalt sett så brukar ju alla kanaler sända de här debatterna. För det brukar ju vara en oberoende kommitté som organiserar debatterna. Det är en rätt speciell lösning som man har i USA. Där det är en partiöverskridande kommitté som ända sedan 60-talet har organiserat debatterna. Och det är de som förhandlar med tv-kanalerna, det är de som diskuterar vilka programledare som ska vara aktuella och som överhuvudtaget bestämmer över formatet. Men den här gången har alltså både Biden och Trump gått förbi den här kommittén och bestämmer själva. Men det gör ju också att frågan är om alla kanaler nu kommer köra debatterna på samma sätt. För nu kommer det ju vara varumärket CNN som sänder den första debatten och varumärket ABC som sänder den andra. Så att det kanske blir en mindre publik. Och som sagt, ingen publik på plats inne i studion. Det är också en av kompromisserna som man har kommit överens om.
Du, Roger, om vi tittar på Trumps del av det här. Han leder ju i mätningarna. Vad har han att vinna på att debattera?
Ja, men han tycker nog att han har allt att vinna på det här. Alltså, han har ju ett enormt självförtroende när det gäller att framträda offentligt. Han tycker att han talar till folket. Och i hans huvud är det nu självklart att Biden inte har en chans mot honom. Men den marginalen han har idag, det är ju snarare lite medvind i ryggen när man är ute och cyklar än liksom någon sorts orkan bakom honom. Så han tänker väl att det här ska ge honom en extra skjuts. Det är ju så, jag tycker att när jag håller på och hakar upp på svenska språket och meningarna känns som en oändlighet när man ska komma fram till slutet. Det är ju lite mer Trumpigt än Biden skulle jag ändå säga. Alltså, Trump har ju också svårt att uttrycka sig. Jag har sett liksom utskrivna intervjuer där han blandar ihop Pulitzerpriset och Nobelpriset. Och han har ju svårt att avsluta meningar. Lite som nu när jag bara håller på så här. Men att de liksom svävar ut i någonting annat. Och det är kanske en del som inte Trump-fans också måste bli påminna om hur det egentligen var under det där presidentskapet. Mm.
Du, Gina, hur viktiga tror du att de här två debatterna kommer vara?
Ja, det beror ju på hur stor publiken blir, och det är nästan omöjligt att säga. Det brukar ju vara jättepublik på de här, men frågan är hur det blir nu med de här separata debatterna. Men det är klart, de spelar alltid roll. De får ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Det kommer bli mycket one-liners och mycket artiklar efteråt. Och sen får vi se också om det blir samma röra som det var 2020. Då fick de ju införa en mute-button på andra, eftersom de inte kunde hålla tyst under den första. De pratade i mun på varandra. Så att vi får se. Men det är också intressant, tycker jag, att med tanke på hur sällan man ser både Biden och Trump konfronteras med motfrågor. Alltså, det är så sällan de ställer upp på presskonferenser där det är journalister som får ställa vilka frågor de vill, eller enskilda intervjuer där de får riktigt kritiska motfrågor. Så att det här är ju ändå en möjlighet för båda att ställa motfrågor till den andra och till debattledarna att ställa kritiska uppföljningsfrågor. Så det tycker jag ska bli jätteintressant.
Jag undrar hur lika de kommer att vara varandra också. Bägge kandidaterna hävdar ju att den andra är den typ sämsta president USA någonsin haft. Bägge hävdar att den andra är korrupt och att demokratin är hotad om den andra vinner valet. Så frågan är om det kommer bli någon konstig spegeldebatt också där de står och säger exakt samma saker om varandra. Mm.
Den första debatten hålls alltså natten mot fredagen den 28 juni svensk tid, och senare den dagen, den 28 juni, så kommer vi ut med en extra podd förstås om allt som ni behöver veta om och från debatten. Och apropå debatter, det har gått bråkigt till mellan de amerikanska politikprofilerna Marjorie Taylor Greene från Republikanerna och Alexandria Ocasio-Cortez från Demokraterna. Det handlade bland annat om lösögonfransar.
Well, you the one talking about.
I think your fake eyelashes are messing up.
No, ain't nothing.
Hold on.
Listen.
Order,
Mr. Chairman.
That's beneath even your
order.
Well, how dare you attack the physical appearance of another person?
Are your feelings hurt?
Move her words down.
Oh,
girl, baby girl.
I'm not apologizing.
Well, then you're not
reserve the right to object.
I am not apologizing.
Now let's go. Come on, guys.
Why don't you debate me?
Mr. Chairman, the minority
is self-evident.
You're not of order. You don't have enough intelligence. But I'm not apologizing.
Without objection.
I reserve the right to object.
Chairman, I
reserve the right to object.
I reserve the right to object.
Man kanske tänkte när vi kör den här första ljudillustrationen från Biden-Trump-debatten. Men alltså. Men kvinnor alltså. Roger, vad är det som pågår?
Slutet på den representativa demokratin i USA kanske. Nej, men det är ju Nej, men dels var det ju en sen kvällssession, så folk var kanske lite extra trötta och kinkiga. Sen ska vi inte heller missa att det också är val. Även för att alltså hela representanthuset ska ju faktiskt bytas ut. Så alla är väl lite extra bråkiga på grund av det. Och sen är det ju också så att Jasmine Crockett från Texas, demokraten som är här, hon är också har blivit en allt mer högprofilerad medlem av representanthuset från demokraternas sida. Lite grann som en väldigt verbalt begåvad motsvarighet till Marjorie Taylor Greene. Medan AOC liksom tidigare har varit huvudfienden för republikanerna, så tror jag att Jasmine Crocketts stjärna har varit liksom på uppgående. Och det kanske också irriterade Marjorie Taylor Greene och gjorde att det här bråket satt igång.
Men du Gina, alltså Jasmine Crockett, AOC och Marjorie Taylor Greene, alltså vad handlade det här om? Varför hoppade de på varandra för lösögonfransar, och sen var det någon som liksom dissade Marjorie Taylor Greens upppumpade butchkropp. Nivån? Frågetecken.
Nivån var...
Det blev det för att få det att låta exakt som den här debatten.
Det var många alliterationer. Men det var låg nivå, kan man väl konstatera. Och det var Marjorie Taylor Greene som började med att hoppa på lösögonfransarna, och sen var liksom locket av och så fortsatte det. Jag tycker det var ganska intressant också. Jag vet inte hur många gånger jag har sett det här klippet fram och tillbaka. Jag tycker det är allt mer intressant att se James Comer, alltså ordföranden, som försöker bringa ordning i det här väldigt snabbpratade kaoset och slår klubban i bordet. Och sen till slut verkar han liksom ge upp på slutet när han inte förstår förolämpningarna längre. Och bara säger, jag förstår inte vad ni just sa. De spelar i en annan liga när det gäller förolämpningar, de här tre. Men det är klart, som Roger säger, de är högprofilerade alla tre, och ingen av de här kommer sitta still och ta emot en förolämpning utan att markera tillbaka. Och det gjorde ju båda demokraterna väldigt snabbt, Alexandria Ocasio-Cortez och Jasmine Crockett.
Så Roger, jag är inte cynisk när jag liksom tänker att de ville det här lite grann.
Nej, det är du inte, men det finns också massor av olika klippningar. Jag har också sett det här klippet i många olika former. Det finns lite olika klippningar, och beroende på det så är det också lite olika vem som vinner det här ordkriget. Jasmine Crockett flippar ut på slutet och sitter och skriker på sin plats, till exempel. Det hon till exempel har gjort nu, det är att hon försöker ju skydda det här uttrycket då. Bleach blonde bad built butch body, som hon då kallar Marjorie Taylor Greene. Det kommer väl komma tröjor med det där trycket på, såklart. Antar jag bara. Men det kaos som också uppstår gör ju att man kanske borde överväga även representanthuset att kunna muta andras mickar när de inte har ordet. För att det var ju så, alla bara sitter och trycker på sina mikrofoner, och som bara accelererar det där på ett jättemärkligt sätt. Man kan inte riktigt se sig mätt på det, även om det är förstås inte är något uppbyggligt på något vis. Där.
Nej. Hörrni, ska vi gå över till rättegången då om den påstådda felaktigt bokförda utbetalningen till porrstjärnan Stormy Daniels. Den rättegången är på väg att avsluta, som sagt. Men den som hade väntat på att Donald Trump skulle vittna, vilket han lite grann har flaggat för att han skulle göra, fick vänta förgäves. Gina, vad hände? Varför vittnade han inte?
Ja, det här var ju tidernas mest förutsägbara nyhet, att han inte vittnar. För alla juridiska experter har sagt samfällt att det vore bara till nackdel för Donald Trump om han skulle kliva upp i vittnesbåset. Och Trump själv har ju sagt att han tänkt vittna, att han vill vittna, men så blir det alltså inte. Och det är väl värt att påminna om att så här brukar Trump säga när han anklagas för någonting. Det var ju samma sak i civilmålen mot honom. När hans företag har stämt till exempel, då har han också sagt att jag tänker vittna, absolut. Jag kommer ställa upp. Och sen har han inte gjort det, och det blir samma sak här. Så att jag utgår från att hans försvarsadvokater har rekommenderat att han inte skulle vittna.
Det var ju en väldigt dramatisk inledning på veckan i New York. Det var försvarets tur att kalla vittnen, och deras vittnen verkar ju inte ha gått särskilt bra ihop med domaren. Gina, vad var det som hände där?
Ja, det här var det mest fascinerande, att sitta i rättssalen. Jag satt alltså i salen intill Trump, där man kan se allting på tv-kameror och höra allting. Och det här var... Alla drog efter andan i salen när vi satt och hörde detta. Det var Trumps försvarare som hade kallat ett vittne som heter Robert Costello. Och han är en känd advokat som har jobbat åt Rudy Giuliani bland annat, alltså i Trump-lägret. Och han klev in i rättssalen och såg ut som klippt från någon 80-tals polis-tv-serie. Han hade kunnat spela rollen som den allra tuffaste polischefen eller som den hårdkokta advokaten. Väldigt mycket New York-aura. Väldigt självsäker, väldigt snabb i munnen. Och han var där för att beskriva sina kontakter med Trumps fixare Michael Cohen, och han var absolut där för att smula sönder hela Michael Cohens trovärdighet. Och det började bra. Ur Trumps synvinkel började det bra. Costello började med att beskriva sina möten med Michael Cohen. Han beskrev hur deprimerad och desperat Cohen var. Och han sa att de här pengarna till Stormy Daniels, det var helt och hållet Cohens påhitt att betala dem. Det var ingenting som Trump kände till. Men sen var det som att han blev lite väl självsäker plötsligt. För att sen började åklagarsidan ställa frågor till honom. Och då satt han och himlade med ögonen och muttrade lite kommentarer. Och den journalisten som satt bredvid mig satt och viskade med mig och sa, men är det här på riktigt? Sa han verkligen ridiculous precis? Sa han löjligt? Och vi lutade oss framåt för att lyssna. Och sen hör vi hur han säger geez plötsligt, den här Robert Costello. Och då var det som att det bara brast för domaren, Juan Merchan. Han vände sig till Costello och sa, ursäkta, vad sa du? Sa du precis geez? Och Costello himlade med ögonen en gång till. Och då höjde domaren rösten och sa, du himlade med ögonen. You gave me the side eye. Och sen sa han bara, okej, clear the court. Rensa rummet. Och då fick alla resa sig upp och lämna rummet, och det blev ganska tumultartat. Och domaren stannade kvar där inne och skällde ut Costello. Och vid ett tillfälle så sa, och domaren sa, har du förstått, har du förstått? Och vid ett tillfälle sa Costello, jag har förstått, kan jag få säga någonting? Och då svarade domaren bara, nej, det får du inte. Du får inte säga någonting, det här är ingen konversation. Det här är min rättssal. Och sen fortsatte det och alla kallades in igen. Och då var det ju ganska frostig stämning i rummet, kan man säga, mellan Costello och domaren efter det.
Intressant. Det verkar vara en vecka när det tuppas runt i USA. Verkligen. I olika rum. Mm. Ja. Du, Roger, alltså det framkom ju också i måndags att Trumps gamla fixare och åklagarens då huvudvittne Michael Cohen på något sätt hade stulit pengar från Trump. Vad handlade det där om?
Ja, men han fick ju en klumpsumma som skulle gå till olika utbetalningar, och det där har han ju tydligen missbrukat. Så han skulle ge pengar till ett techföretag, behöll 30 000 dollar själv, eller kanske till och med 60 000 dollar eftersom han skulle ha ersättning för skatt också. Och det är ju ett argument emot den här typen av kvittolösa uppgörelser, helt enkelt. Om det inte finns någon bokföring så hamnar kanske pengarna lätt i Michael Cohens ficka. Nej, men det var ytterligare ett sätt att just misskreditera Cohen på, att han inte är någon att lita på överhuvudtaget. Men åklagarna var också inne på att det är ju inte Michael Cohen som står inför rätta i det här fallet. Så att de menade att det här inte hör till saken. Mm.
Du, Gina, förra podden så hörde vi ju hur en av Trumps stödtrupper som var där sa att det här var den mest deprimerande plats han hade varit på, den här rättssalen. Alltså, hur deprimerande var den, du som nu har varit där?
Det var väldigt deppigt. Hela huset är väldigt deppigt. Det är en gammal, sliten byggnad med långa, mörka korridorer med linoleumgolv, mörka träpaneler, hårda träbänkar som man sitter på. Det är ett dystert ställe. Och jag slogs av den här kontrasten som det måste vara för Donald Trump. Han är van att befinna sig i Mar-a-Lago och Vita huset och den sortens sammanhang. Det måste vara en rätt stor omställning. Och det är ju också fullt med folk i den här byggnaden som ställs inför rätta i andra mål, förstås. Och många människor som ser ut att leva ganska hårda liv. Jag satt i en av pauserna på en träbänk utanför och hamnade bredvid en kvinna som hade fullt med injektionssår på armar och ben och satt och grät och pratade med sin advokat utanför rättssalen. Och jag pratade med en annan man under lunchpausen som kom ut ur en rättssal och skulle in och höras i ett brottmål, en kille med fullt med tatueringar i ansiktet, och sa att ja, det här är inte första gången jag är här, sa han. Så att rättegångar pågår ju runt om i byggnaden, och de flesta får förstås inte så stor uppmärksamhet som den här som äger rum på 15:e våningen.
Mm. Alltså, hur såg Trump ut där inne då?
Han såg väldigt engagerad ut. Jag satt ju och tittade efter det här. Ser han trött ut? Kommer han somna, som det här rapporterats ibland? Absolut inte. Han såg väldigt engagerad ut. Han satt framåtlutad. Han satt längst fram mellan sina advokater. Han satt och viskade med advokaterna. Lyssnade väldigt uppmärksamt. Han fick ju inte själv säga något, förstås. Men han var väldigt aktivt lyssnande. Och i rummet intill satt ju då alla vi journalister plus runt 20 personer från allmänheten och följde alltihopa det här via kameror på stora skärmar. Och det är ju enda sättet att få se och höra rättegången, eftersom den inte tv-sänds och inget ljud får spelas in. Men det var väldigt intressant att se på nära håll med kameror rakt i Trumps ansikte under hela tiden och höra varje tonfall, varje tveksamhet och varje suck och se varje himlande med ögonen under hela dagen, under hela den här rättsprocessen.
Mm. Vi har ju varit inne på det tidigare, att eftersom Trump har den här gag-orden mot sig, han får alltså inte gå ut och förtala domaren och olika vittnen och så har han ju istället de här supportrarna, olika politiker och nära förbundna som kommer dit och gör det i hans ställe. Du, Roger, det var intressant, för de som var där i måndags, de verkar ju allihopa på något sätt ha haft klammeri med rättvisan.
Vi har ju sett hur de här, som du kallar det, stödtrupperna har dykt upp i allt större omfattning. Trump är ju själv missnöjd och har kommit med någon form av konspirationsteori kring varför hans vanliga supportrar inte kommer till domstolen och står utanför och demonstrera. Där är det ganska tomt. Men hans olika allierade är ju där. Och bland annat har man då kunnat se en före detta ledare av Hells Angels var på plats. Också en före detta polischef som Trump benådat, och en juridisk rådgivare till Trump som åtalade Arizona i fallet med de fejkade elektorerna. Och det är inte bara så att de är där. En del politikerna håller presskonferenser utanför domstolen, och sen har Trump då också, han brukar hålla någon form av improviserad presskonferens precis i domstolsbyggnaden, är det väl, eller just utanför. Jag har inte varit på plats innan, du får rätta mig om det är fel. Men nu har de börjat stå i bakgrunden där också som en sorts fond, liksom. Att alla de här männen, ofta med röda slipsar, som står där.
Ja, Gina, alltså man undrade ju, hade de kommit över någon slags restlager av blåa, lite illasittande kostymer och röda slipsar? För alla hade exakt samma outfit.
Alla hade exakt samma, och så stod de i en grupp utanför domstolen och höll någon sorts improviserad presskonferens. Och det var helt fascinerande, därför att samtidigt som det pågick, och vi var en massa journalister runt om som stod där och sträckte fram våra mikrofoner och filmade, samtidigt var det Trump-kritiska personer, demonstranter, som stod bakom oss och ropade saker och försökte överrösta de här männen. Och det var en som ropade bland annat: var har ni köpt era kostymer? Har ni köpt dem på Dictators Are Us? Och,
okay.
Och det var också någon som stod och skrek mot Donald Trumps son, Don Jr., som var med där i, också i röd slips.
Mm. Du, Gina, av allt att döma så blir det ju slutpläderingar på tisdag. Kan du summera lite grann?
Ja, rättegången har ju pågått sedan mitten av april, och det Trump anklagas för är ju 34 åtalspunkter som rör bokföringsbrott. Om vi ska summera, åklagarna hävdar ju att Trump medvetet har fuskat med bokföringen, att han har gömt undan bland annat utbetalningar till porrstjärnan Stormy Daniels för att han var orolig för att de här uppgifterna skulle komma ut under valkampanjen 2016. I och med det är det också ett brott mot kampanjreglerna enligt åtalet. Försvaret hävdar att Trump inte har gjort något av detta. De säger ju att det var hans advokat och fixare Michael Cohen som på helt eget bevåg tog initiativ till att betala ut de här pengarna. Det kan inte Donald Trump lastas för. Så det var varken bokföringsbrott eller försök att dölja andra brott enligt försvaret.
Mm. Roger, alltså Trump-lägret verkar sätta en del av sitt hopp till att det ska bli en så kallad hung jury, alltså att juryn inte kommer överens, för den måste ju vara helt enig. Men det är ganska ovanligt vad jag har förstått.
Ja, det finns statistik som säger att det är 6% av rättegångarna på delstatsnivå som då blir ogiltigt förklarade eftersom juryn inte kan komma överens. Så det är ovanligt. Jag vill också rätta lite fake news här. Jag tror faktiskt att jag sett att talmannen Mike Johnson, att han hade rödblå randig slips.
Mm.
Så att vi är helt korrekta.
Absolut, absolut.
Nej, men alltså, det blir svårt. Och blir det en hung jury så ska man ju i alla fall rent teoretiskt kunna göra om hela rättegången igen. Men det blir ju i så fall inte förrän efter valet vinner Trump. Tror ingen att det kommer att bli en rättegång. Tror ingen att det kommer att bli en rättegång mot honom under tiden han är president. Och sen är ju frågan om det också är en så... Om det också innebär en så svidande förlust för åklagarna att de kanske inte heller är supersugna på att dra upp det här misslyckade rättsfallet från deras synvinkel i alla fall en gång till om det skulle bli en hung jury.
Men du Gina, vad tror man efter slutpläderingarna? För de kanske är klara på tisdag, eller? Ja. Hur lång tid tar det sen, tror man? Det kanske är helt omöjligt att svara på.
Ja, det beror ju på hur mycket tid juryn behöver för att komma överens, så att det är svårt att veta, men de flesta verkar tro att det här kommer ta slut nästa vecka, tisdag eller onsdag.
Mm.
Och det kommer ju koka ner till trovärdighet. Mm. Åklagarna kommer trycka på vittnesmålen från Michael Cohen och Stormy Daniels och säga att det finns ett tydligt syfte för Donald Trump att gömma undan de här betalningarna. Försvaret kommer säga Michael Cohen är en lögnare, han saknar helt trovärdighet. Och sen är det upp till juryn att avgöra vilken sida de tror på.
Mm. Då lämnar vi Manhattan och ger oss ut i rymden. Yay, Roger. Det har blivit dags för UFO-nytt nu. Vad är det nyaste i UFO-världen?
Ja, i alla fall det nyaste i den amerikanska kongress UFO-världen är väl att i förra veckan så lade den republikanska kongressledamoten Tim Burchett tillsammans med bland annat demokraten Jared Moskowitz, också känd som Smurfen från tidigare avsnitt av USA-podden. De la fram vad som kallas för en UAP, eller UAP Transparency Act. Man kallar inte UFO för UFO längre, utan UAP är det nya namnet. Och det förslaget går i all enkelhet ut på att man ska från Pentagons sida offentliggöra alla dokument som har att göra med UFO:n. För man hävdar att om Pentagon nu säger att det inte finns några bevis för UFO:n, då kan de lika gärna släppa alla papper. Varför ska man ha hemligstämplade dokument då? Och man har också undrat varför det fortfarande läggs ner miljontals dollar på UFO-verksamhet om de nu inte finns.
Mm.
Sen finns det väl de som anar att det kanske finns andra saker gömda i UFO-iakttagelser som har med både amerikanska och andra länders aktivitet i luftrummet som kanske förklarar de här hemligstämplarna. Men det är i alla fall det som är på gång.
Mm. Om vi backar lite grann till förra året. Jag tror att det var förra sommaren så var det en utfrågning i kongressen som fick väldigt mycket uppmärksamhet. Inte minst när en tidigare tjänsteman vid USAs flygvapen, David Grush, vittnade om att han hade hört någon som ska ha sett bevis för att rymdfarkoster ska ha slagit ner på jorden.
If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah.
Were they, I guess, human or non-human biologics?
Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
Ja, non-human biologics, alltså aliens då, menade David Grouch. Och sen dess så har ju Pentagon, som Roger varit inne på, skrivit en rapport där man tillbakavisar det här. Eller hur, Roger? Den där rapporten, den visar väl ändå att nej, det här har inte hänt.
Ja, alltså en avdelning inom Försvarsdepartementet gick igenom 80 år av dokument och dokumentation av arbetet med de här frågorna, och de kom fram till att de inte har kunnat säkerställa några bevis för att man har haft tillgång till utomjordiska rymdskepp eller att privata företag eller staten haft tillgång till utomjordisk teknik eller att information på ett olagligt eller olämpligt sätt har undanhållits kongressen eller ens hittat bevis för någon form av alienverksamhet i luftrummet. Så det var väl ett nej. Ja, det kanske jag hade kunnat säga bara så. Nej, de har inte hittat några bevis.
Nej, okej. Okay. Men du, Gina, alltså, det är väl det som är grejen lite grann med de som är intresserade av rymdvarelser och Pentagon. Att de som är intresserade av rymdvarelser tror liksom inte på Pentagon ändå.
Det blir ju en sorts cirkelresonemang. Alltså när högt uppsatta militärer säger i kongressförhör att Pentagon vet mycket mer om UFO:n än vad de säger till allmänheten. Och så svarar Pentagon, nej, det gör vi inte. Då svarar ju de som tror på UFO:n att aha, där ser ni. De förnekar, precis som vi trodde. Mm.
Roger, du har ju träffat en av de här männen som vittnade i kongressen förra sommaren. Vad hade han att berätta?
Ja, men jag har ju varit på UFO-festival. Jag är i Portland just nu. Jag var på UFO-festival i McMinnville som ligger utanför Portland. Och jag har också till och med en UFO-T-tröja på mig. Som dock folk skrattade åt mig för på gatorna i Portland. Folk ser ut lite hur som helst här, men UFO-tröja får man till inte ha. Men på den här UFO-festen som arrangerades för 24 gången så har man bjudit in gäster som föreläst. Och bland annat då piloten Ryan Graves som själv såg märkliga saker på radarn när han jobbade inom flottan. Och han säger att just det här att man ändå pratar om de här frågorna i kongressen, ställer frågor om aliens till exempel. Det har ändå lett till en större öppenhet för de här frågorna även bland piloter. Tidigare fanns det ett stort mörkertal när det gällde de här observationerna. Man vill inte berätta för varandra eller för flygledningen ATC om vad de sett. Vi kan väl höra hur det lät när han berättade detta.
There was a time not too long ago where pilots would report that they had seen something and they had reported to ATC and no one else had verified the sighting, and yet after they landed they would receive calls from the pilots that were nearby stating that they did see it, they just didn't want their call signs associated with it over the radio. That's where the conversation was a few years ago. And today, it's being freely reported over ATC. All of these changes wouldn't have happened without the conversation maturing in the media, on Capitol Hill, and just amongst pilots themselves.
Förklara lite. Vad är det han säger här?
Nej, men han menar ju liksom att folk har börjat rapportera. Han har till och med startat en egen organisation dit piloter kan höra av sig. Mm. För han menar ju att samla in de här observationerna genom den organisationen. Han menar att det här är säkerhetspolitiskt farligt för USA, men också rent farligt för flygplan. Det är också piloter som kör vanliga kommersiella flygplan som vi alla åker med som ser de här sakerna. Om det då är väldigt mycket aktivitet som det bland annat varit på östkusten i USA, då kanske inte man ska flyga genom de områdena. Det är till och med på den väldigt konkreta nivån.
Alltså, det blir ju som sagt lätt konspirationsteorier när man pratar om det här ämnet. Det är liksom en del av hela diskussionen. Roger, du träffade någon och pratade om det också.
Jag träffade författaren Garrett M. Graff som tidigare skrivit för bland annat Politico och som skrivit böcker också om 11 september och Watergate-skandalen. Och nu senast en bok som helt enkelt heter UFO och handlar om den amerikanska statens sökande efter utomjordiskt liv. Och han säger att andra halvan av hans bok om UFO, det är egentligen som en fortsättning på den boken han skrev om Watergate-skandalen. Han menar att det handlar om bristen på förtroende för institutioner och allt starkare farhågor bland folk av att staten ljuger för medborgarna. Och det handlar om avslöjanden till exempel om Vietnamkriget, Pentagon-dokumenten och Watergate. Och utifrån det har det bara fortsatt den här misstron. Vi kan väl höra hur han säger det.
The second half of this book on UFOs is a very strange sequel to a book about Watergate, because the second half of my book about the sort of role of UFOs in government and in popular culture in the last half century in the United States is very much the story simultaneously of the collapse of trust in institutions, the rise of fears that the government is lying to us from Vietnam and the Pentagon Papers and Watergate and on.
Du Roger, alltså det här konspirationsteoretiska, men också det här själva samtalet om UFO:n eller UDA:n, UAP:n som de heter nu för tiden. Alltså det känns som något väldigt amerikanskt. Det här tycker jag aldrig man hör i Sverige.
Nej, alltså ufologin här i USA har ju haft som en stark motor att försvaret och staten inte delar med sig av den kunskap som finns. Det är liksom en av grundförutsättningarna för att den riktningen har blivit så stark här, tror jag, i USA. Men det finns någonting, alltså det finns ju de som säger att USA nästan grundades på konspirationsteorier, att de fanns i omlopp redan före man gjorde uppror mot britterna och blev en egen stat, om man tittar tillbaka historiskt. Men det är också såklart USA ett större land, ett imperium, världens mäktigaste med makteliter som går in i varandra. Det påverkar förstås det här klimatet där man tror att det finns saker som inte är transparenta, att det finns saker som vanligt folk inte får reda på. Det är dessutom en federation ju där det på delstatsnivå och på många ställen runt om i landet finns en stark misstro mot allt som är federalt. Det är också ett land som ju bygger på en revolt mot en kolonialmakt. Så att det finns liksom en förutsättningar för de här konspirationsteorierna. Men jag tycker ju att det här är otroligt spännande. Som just att man kan skratta liksom mot hela det här med UFO-riktningen. För mig så tycker jag att det är någonting, precis som du säger, väldigt amerikanskt och någon som också fångar någon form av folksjäl, liksom, den här misstron. Sen är det också så att i andra länder än i USA så är det också så att myndigheterna, när de ser märkliga saker på himlen, i stor utsträckning utgår från att det är någonting som USA håller på med, vilket kanske också förklarar att misstron inte finns mot den egna regeringen, den svenska regeringen, utan man kanske tänker att nej, men nu är det USA eller kineserna som håller på med något märkligt som inte vi vet om.
Gina, jag ser på min dator att du ser lite ledsen ut för att du inte alls får vara med i den här UFO-diskussionen. Dra en politisk analys av UFO:na.
En politisk analys? Ja. Ja, nej, men då tänker jag att dels det här som Roger säger, att det här har ju kommit upp i från att tidigare har diskuterats liksom i olika grupper och organisationer, så är det ju nu uppe i kongressen. Så på så sätt har det ju verkligen nått politiken. Jag tycker också det är intressant, om man ska göra en politisk analys på det, att det här är ett ämne som enar över partigränserna. Här finns det inte de här klassiska skillnaderna mellan demokrater och republikaner, utan här finns det både inom demokratiska och republikanska partiet politiker på hög nivå som tar det här på väldigt stort allvar. Det finns en del skeptiker också inom båda partierna. Men jag tycker det var påfallande med den här utfrågningen i kongressen, att det var väldigt intresserade, insatta, bekymrade frågor från båda sidor. Det här är inte en fråga som polariserar.
Mm. Intressant. Du, Roger, alltså kommer det här lagförslaget som du började prata om, kommer det gå igenom?
Gissningen på UFO-festivalen var att det inte skulle hända före valet i alla fall. Okay. Och frågan är också om andra säkerhetspolitiska saker spelar in i det här, så det kanske inte hamnar på golvet ens, det här förslaget. Det är också det gänget som vi hörde bråka alldeles nyss, som ju också i så fall ska enas
kring
den här frågan.
Ja, det verkar svårt.
Frågan om de kan,
även om det inte är polariserande, så kan det ändå vara det lite grann. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Gina.
Jag har ju väldigt svårt att släppa mycket kring domstolen på nedre Manhattan. Det är ju liksom moderskeppet för all kriminalitet i New York. Och bland annat kommer jag ha svårt att släppa kafeterian, tror jag. Ett trångt litet utrymme på entréplan i den här stora dystra byggnaden, där man kan köpa kaffe och inplastade bagels och små väldigt dammiga chipspåsar. Och det var en stor handskriven skylt på dörren med cash only. Man kunde inte betala med kort där inne. Och det var också en mycket gammal luftkonditionering. Trump har ju klagat på kylan där inne. Det var en luftkonditioneringsapparat som dånade så att ingen kunde höra vad man sa. Man fick liksom skrika ut sin kaffebeställning. Och det är också svårt att släppa blandningen i kön till den här kafeterian med uniformerade poliser. Det var advokater i stora fyrkantiga boxiga kostymer. Det var anklagade brottslingar och deras familjer, och det var en och annan svensk journalist, nämligen jag. Och det var Över alltihopa låg ett os av bacon och ett dån av den här luftkonditioneringen. Och jag stod och tänkte där i kön att jag tror att det finns stoff för en dokumentär här. Men när jag har letat efter om det finns en sån dokumentär så visar det sig att de här tre äldre damerna som jobbar i kafeterian, de vägrar prata med journalister. De har säkert mycket att berätta, men tyvärr kommer de inte berätta det för oss. Men en fascinerande miljö, svår att släppa.
Roger?
Ja, men dels är jag lite besviken av att Gina inte tog upp att hennes, alltså trots hennes täta kontakt med Rudy Giuliani, säger du lite skämtsamt eftersom du pratade med honom när vi var på primärval. Men hans nya karriär då, han är ju bankrutt och han har ställt, alltså, han är åtalad i Arizona just nu. Men han passar ändå på att sälja lite kaffe. Rudy's Coffee, det kostar 300 kronor för ett kilo kaffe. Jag dricker inte kaffe själv, men det låter dyrt, tycker jag i alla fall. Men det jag egentligen vill säga, jag vill tycka lite synd om mig själv som vanligt, så medan Gina befinner sig i Hedersons centrum där borta i New York, så är jag ju på västkusten i det Pacific Northwest, som man då kallar det här i Oregon. Där ju primärvalen pågår fortfarande. Så jag tänkte göra en liten rapport bara.
Ja, men tack!
Ja, jag försökte bland annat få Gina engagerad och skickade ett teamsmeddelande sent igår kväll att Pramila Jayapals syster Sushila också försökte komma in i representanthuset. Fick inget svar överhuvudtaget, mycket besviken på det också, Gina.
Jag vill höra mer.
Men Sushila, Pramila är ju då faktiskt ordförande för den progressiva kokosen i representanthuset, så hon förekommer ganska ofta i medierna. Sushila lyckades inte vinna det demokratiska.
Det var kanske därför Gina inte brydde sig. Hon hade
kan
det på känn.
Hon hade somnat.
När jag blev för konstig i team så bara skickar hon inget svar. Hon har inte förstått att jag ser det här ögat som flyttas ner. Att jag faktiskt ser att hon har läst men befunnit, liksom, bedömt frågan som hopplöst. Men Sushilas förlust här i primärvalet tolkas också som en del av det bakslag för de allra mest progressiva politikerna på den demokratiska sidan i Oregon. Det finns också en distriktsåklagare som vann här, som bland annat ville hårda tag när det gäller hemlöshet. Och man håller också på att man har tagit tillbaka, man har haft extremt liberal droglagstiftning här i Oregon som gjorde att man kunde ha till och med fentanyl för personligt bruk utan att det var brottsligt. Den är också på väg att tas bort. Så det här valet föll in i den trenden helt enkelt. Jag kan också upplysa er om att SOT här i Oregon har fått rätten att få någon form av lån på miljontals belopp för att bland annat renovera sin pingvinavdelning.
Jaså, den zoologiska trädgården. Jag trodde du menade sot från skorstenen. Jag fattade ingenting ett tag. Det är stora nyheter du kommer med, Roger.
Jag kan säga att jag gör en tumme upp här nu på Teams-meddelandet. Och ett hjärta. Ja, och smiley face.
Det var lite sent påtänkt. Men jag ville bara liksom... Så här går det till i lokalpolitiken i Oregon. Ge en inblick i detta när jag befinner mig i vackra Portland.
Tack, Roger. Själv har jag lite svårt att släppa att Biden ju återigen blandade ihop saker och årtal och sina egna jobb i ett tal i helgen när han påstod att han var vicepresident under pandemin.
And when I was vice president, things were kind of bad during the pandemic. And what happened was Barack said to me, go to Detroit and help fix it.
Ja, det var han ju såklart inte. Möjligen så menade han kanske här att Barack Obama skickade honom till Detroit under recessionen för att han skulle få igång stan. Men det var inte det han sa. Den andra presidentkandidaten Donald Trump, han passade för ett par dagar sedan på att reposta en social mediefilm med påhittade hyllningsrubriker som de skulle se ut om han vinner valet. Och där stod det bland annat bla bla bla, the creation of a unified Reich. Visserligen var det Bismarck som stod förenade riket, men Reich har inte använts i Tyskland efter 1945 på grund av nazistkopplingar. Men det var inget som bekymrade Trump innan han tog bort den där posten i alla fall. Ja, Gina och Roger, det är valrörelsen 2024 ni har att bevaka. Vad sa du, Roger?
De sa att det var någon annan.
Det var någon annan, var någon annan i hans kampanj som hade repostat det.
Jag tror det låg uppe i 18 timmar eller någonting sånt.
Ja, där. Så det tog ett tag.
Mm.
Ja. Vi ser fram emot fortsättningen. Ni också, antar jag. Tack för att ni var med. Viktor Mattsson var producent. Kalle Hedlund var tekniker. Gina Lindberg, Roger Wilson. Jag heter Sara Stenholm. Vi har en rättelse. I en tidigare version av det här avsnittet sades det att demokraten Jasmine Crockett gjorde sig lustig över republikanen Marjorie Taylor Greens vita uppumpade kropp. Det stämmer inte, utan vad hon gjorde sig lustig över var hennes blondering och kropp, inte hennes hudfärg. Vi har klippt bort det som var fel.